varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Möt löparen. Och det här är en podcast som görs av mig, Marcus Åberg. Och det är en podcast där vi pratar löpning. Den är för löpare, av löpare. Är det så att du gillar den här podden, då tycker jag att du ska följa oss på Instagram där vi heter Möt löparen. Och vi har självklart även en Facebook-sida och där heter vi också Möt löparen. Sedan får du gärna ge oss ett betyg, vilket jag blir väldigt glad över, och att det gör att fler upptäcker podden. Jag var faktiskt inne och kollade här på Spotify häromdagen. Och till min stora glädje så såg jag att vi har 4,9 av 5 i betyg. Det gjorde mig otroligt glad. Tack så jättemycket för att ni ger oss så fina betyg och omdömen. Men nu ska vi ta och kasta oss över till veckans avsnitt. Hon har sprungit VM, hon har sprungit OS och i år har hon haft en helt magisk säsong om vi ser till SM-sammanhang. Det har blivit guld på 10 km landsväg, guld på halvmaraton och så guld på maraton. Och dessutom slog hon nog ganska överraskande för många till med ett silver på 5000 meter. Och hon har under våren och sommaren lagt mycket fokus på att just få upp farten, vilket också har gett bra effekt. Och så sent som bara någon vecka innan vi spelade in detta samtal så tog hon också steget under 1:11 på halvmaraton. Stort grattis till det. Det är en tid som hon har siktat emot under en längre tid. På morgonen har hon gjort 2:26:14, vilket är den näst snabbaste tiden för kvinnor i Sverige genom tiderna. Det här blev ett samtal om hur hon ledde sin väg in i löpningen och hur det har kunnat gå så bra på så kort tid. Vem är det ni ska få träffa? Jo, den här gången ska ni få möta ingen mindre än Carolina Wikström. Och det är en stor ära för oss på Mötlöparen att få ha med henne som gäst här. Tack återigen Carolina för att du ville vara med. Jag har inte så mycket mer att säga än så, utan jag tycker att vi kastar oss rakt ut i vårt samtal. Jag ger er ingen mindre än Carolina Wikström. Nu kör vi! Och här kommer ett litet tillägg. Ja, såklart slog Carolina till med en otrolig tid i Valencia, där hon sprang på tiden 1:09:39 och är andra svenska genom tiderna i Sverige. Helt otroligt! Och ett PB med hela 77 sekunder. Och nu ska vi kasta oss ut i mitt samtal med Carolina Wikström. Nu kör vi! Sådär, då tar jag och hälsar Carolina Wikström varmt välkommen till Mötlöparen.
Tack så mycket.
Hur är läget med dig då?
Det är bara fint. Precis varit ute och njuta av höstvädret. Så det är bara bra.
Vad körde du för pass idag?
Det var inget speciellt. Det var 70 minuter distans. Några fartökningar. Men ja, lite mellanmjölkspass.
Ja. Ja, mellanmjölk. Du körde lite snabbare då?
Ja, jag vet inte, men vi lägger in det lite då och då i vanliga distanspass. Men det är inte så att jag skulle se det som ett kvalitetspass, utan mer bara för att hålla igång benen.
Ja, just det, just det. Ja, men kul att du ville vara med i Mötlöparen.
Ja.
Har du lyssnat på några avsnitt av Mötlöparen själv eller?
Ja, det har jag. När du har intervjuat någon intressant, höll jag på att säga.
Ja. Så då vet du vilken första frågan brukar vara?
Nej, det kommer jag inte ihåg.
Men då tar jag och ställer den då. Så vem är Carolina Wikström?
Ja, oj, ja, det var en stor fråga. Ja, vem är jag? Ja, jag ser mig kanske inte som löpare i första hand. Men jag springer mycket, men till vardags så jobbar jag också som läkare och ja, lägger mycket tid på familj och vänner utöver det. Ja, lite så började springa för, när var det, 2018 började jag springa på det här sättet. Och sen dess har löpningen tagit mer och mer tid i tillvaron och nu i år så har jag till och med gått ner i arbetstid för att kunna satsa mer på löpningen. Så jag är 40% löpare och 60% läkare.
Ja, okej. Ja. Hur funkar det här?
Det funkar jättebra. Det kommer vara en utmaning att gå ifrån det så småningom. För det är ju väldigt bekvämt att inte jobba heltid tycker jag. Och det märks ju i stor skillnad i träningen. Så att det är klart att det är en fördel om jag vill prestera på en så hög nivå som möjligt. Att kunna köra kvalitetspass på dagar som jag inte jobbar. Så att man kan få till allting runt omkring med återhämtning och sådär på ett annat sätt. Och jag känner mig också bara totalt sett som en mer... Ja, men harmonisk människa. Annars så, det är klart man kan klämma in träning. Det är ju ganska effektiv löpning. Men man kanske inte har så mycket energi till annat. Och ja, jag vill ändå ha tid att göra annat än bara jobba och träna. Och det har jag möjlighet till nu. Så det tycker jag var ett stort lyft liksom, livskvalitet.
Ja. Ja, det förstår jag. Det måste väl ge mer utrymme till att hinna med andra saker, som du säger.
Ja, precis.
Men du sa här i början att du ser dig inte själv som löpare i första hand.
Nej, alltså jag vet inte. Det brukar jag skämta om det med min tränare. Men nej, alltså löpningen har ju tagit så stor del av livet nu. Så många man pratar med kanske utgår från ja, löpardelen av livet. Men... Det är väl kanske inte det viktigaste tycker jag egentligen. Så ibland känns det lite förvrängt. Liksom jag ser det som en överambitiös fritidssysselsättning på något sätt. Och för mig funkar den approachen bäst mentalt också tror jag. Jag tror att jag vill ha det så. Liksom. Jag tror det på det sättet så tror jag att jag presterar på högsta nivå också. Att liksom inte ta det allt för seriöst om du förstår vad jag menar. Men där märker jag att alla är olika. Vissa vill ju verkligen gå in 100% och liksom nörda in sig på detaljer och så. Men jag är inte riktigt så.
Nej, men jag tycker att det är en väldigt sund inställning. Så jag blev bara lite förvånad att du sa så. På ett bra sätt, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Men vi ska prata lite om det. Men när du börjar med... Du är ju relativt ny i löpningen, kan man säga ändå. Relativt sett. Men vad var det som fick dig att börja med löpning?
Nej, men av de idrotter som jag har testat liksom, när man har varit ung och sådär, så har jag väl märkt att jag har mer en fallenhet för löpning eller liksom konditionsidrott och haft en mamma som ja, men, kört motionslopp regelbundet och då har det ju blivit att man har kört några barnlopp och så småningom när jag kom upp i gymnasiet så tyckte jag väl själv att det var kul liksom, att vara med på ja, men typ någon millopp, så här blodomloppet och så småningom vart det Göteborgsvarvet, jag körde någon Lidingöloppet och sådär och tyckte att det sammanhanget var väldigt kul och inspirerande även om jag oftast bara utförde liksom, på den träningen jag hade fått till och det såg ju olika ut men jag tyckte om att tävla med andra människor och liksom, såg det som en bra motivation i den träningen som man körde till vardags liksom. Så det fanns med på en annan nivå men regelbundet från gymnasiet skulle jag säga. Och sen så ja men så körde jag mitt första maraton 2018 och inför det så hade jag tränat lite mer strukturerat och det var väl på något sätt startskottet till att eller en nyfikenhet liksom, att fortsätta på det spåret. Eftersom jag såg att det gav resultat. Och att jag tyckte det var ganska kul att köra på ett mer målinriktat sätt. Så på den vägen är det.
Vad sprang du på då 2018? Morgon?
3:11.
Ja. Kommer du ihåg hur känslan var på det loppet?
Det var jättevarmt. Det var i Stockholm då. När jag tränade så hade jag ju, jag tror det var Salkais program som jag hade tagit lite inspiration från och kört utifrån att min målsättning var 3:30. Så att jag kände mig väldigt stark utifrån den farten som jag gick ut i. Men sen, jag tycker inte så mycket om att springa i värme, det kanske de flesta inte gör, jag vet inte. Men det var ju en kamp mot värmen och jag kommer ihåg hur man längtade till nästa vätskestation och sådär, så att det var ju kämpigt i slutet, men relativt sett de runt omkring mig så kom jag ihåg att jag kände mig ändå ganska stark. Liksom, att det var härligt att känna så.
Ja. Vad var det då som fick dig att fastna just för Mara? Eller det var bara slumpen? Eller?
Nej, men det var väl mycket min mamma då som hade kört en hel del maraton och att jag vuxit upp lite och hört liksom att hon var väldigt duktig när hon var ung, eller innan hon fick mig. Och hade gjort maran strax under 3 timmar. Det var något som återkom liksom över middagarna med familj och vänner. Och ja, det var väl varför hon anmälde sig också till Stockholm Marathon det året som jag sprang då. Så det var hon som inspirerade till det. Och sen så tyckte jag på något sätt att det var roligare än de andra distanserna när jag väl gjorde det. Men ja, jag vet inte, successivt så har jag också märkt att jag är bättre på den distansen och det är klart att det spelar in också. Det är ju
Ja.
kul när det går bra.
Ja, så är det. Jag tänker om du nämnde andra idrotter, vad var det för andra idrotter som du hade sysslat med innan du fastnade för löpningen?
Jag fastnade nog aldrig riktigt för något så här, alltså under barndomen, men jag testade ju på typ det kompisarna gjorde. Och från början var det gymnastik. Det var jag jättedålig på, men körde några år där liksom. De gick i så här, 2:an, 3:an, 4:an. Kommer ihåg att det var hemskt. Det var jättedålig på jula och jag grät i slutet varje gång. Nej, men så det passade inte mig. Och sen så, jag tror jujutsu. Ja, det var någon kort period med fotboll, men det var nog bara någon så här prova på grej. Annars var det inte så mycket folk som körde bollsporter omkring mig, så det har jag inte riktigt kört. Det som har varit mer bestående är väl tennis som jag har kört en gång i veckan ganska länge. Men bara så här, för skojs skull. Vi var aldrig någon gäng som tävlade eller så. Men sen när man kom upp i ja, men tonåren så var jag en typisk så här, frisk och svettig tjej. Tyckte det var väldigt kul liksom, så bara tränade för motionens skull på ja, Friskis & Svettis.
Gick du på passet så väl?
Ja, precis. Det var en massa olika pass där, spinning och jag kommer inte ihåg vad de olika passen heter, men du vet sådana här vanliga
Ja.
skivstångspass, lite konditionsinslag och sånt. Tyckte det
Ja.
var kul med gruppträning liksom.
Ja. Ja, men det är intressant att höra ändå den bakgrunden liksom. Men du och jag träffades ju då 2018. Jag var tvungen att bläddra här. Du, jag och Viktor Dahlgren var ute och sprang det, kommer jag ihåg.
Ja, just det.
Men sen dess har det ju gått väldigt mycket framåt. Vi ska
Ja,
prata
jo,
lite
det
om det
gick
också.
bra.
Men just utifrån det som vi pratade om tidigare, kan du tycka att det är jobbigt ibland att man får den epiteten att man är löpar Carolina, alltså att det blir det första man typ känner till om, eller förstår du vad jag menar? Att man kan ju bli placerad
Ja.
i att det här är hon som springer. Men man är ju
Jag
så
tycker
mycket
inte
mer.
det är inte så jobbigt. Alltså det är klart att man har ju olika utgångspunkter med folk man träffar och vissa känner igen eller känner en för att man har löpningen gemensamt och i andra sammanhang så vet folk knappt om att jag springer. Så det är ju olika. Det är mer någonting som jag själv har reflekterat över alltså vilken relation jag har till det. Att det inte liksom är så viktigt. Eller det är viktigt, men du förstår vad jag menar. Att det är liksom, på ett sätt är jag glad att jag kom in i löpningen sent i livet för att jag värderar allt det andra så pass mycket också. Och jag är glad över att jag har det, liksom alla olika delarna.
Hur mycket tror du det där kan hjälpa dig de gånger som det kanske går tungt i löpningen, att du har ändå andra saker att tänka på eller fokusera på?
Ja, men det tror jag såklart är jättebra. Och ja, kunna lägga fokus på annat. Och det är ju samma sak. Alltså om man tycker att mitt andra jobb då inte är så kul så är ju löpningen en liksom fristad. Då är det ju roligare att fokusera på det. Så att det tycker jag är positivt på många olika sätt.
Ja, men det blir en bättre balans kanske. Alltså att man
Ja.
får ha båda delarna.
Ja, precis.
Men när skedde det? Alltså, vi pratade om 2018. Men när liksom blev den här övergången till att löpningen blev mer seriös i träningen? Eller mer strukturerad? Så?
Ja, men efter att jag hade sprungit Stockholm Marathon där i juni så började jag kolla på om det fanns några löparklubbar i Uppsala och då fick jag kontakt med en klubb LK Roslagen som hade en tränare som ja, men tog mig under sina vingar liksom och introducerade hans sätt och tänka träning. Och hans approach som coach var liksom mer som ett bollplank skulle jag säga. Men han var väldigt engagerad och hjälpte mig liksom in i den världen. Då gjorde jag en jättestor förändring i träningen och började köra dubbelpass och liksom göra skillnad på pass som jag inte gjort tidigare. Det kanske är klassiskt att man annars kör mer mellanmjölk alltihop om man inte har någon struktur. Men han förklarade hur han tänkte och så såg jag ju resultat direkt. Jag tror jag hade gjort, undrar om jag hade gjort under 40 eller om jag hade gjort 40 någonting på milen under den våren. Och sen några veckor efter Stockholm Marathon tror jag att jag sprang under 40 och sen senare på hösten så tror jag att jag sprang på kanske 37 eller någonting. Så att, ja, det hände saker ganska fort efter att jag började träna mer.
Hur såg träningen ut då ungefär?
Det var väldigt monotont. Det var 32-hundringar tisdag, torsdag. Och då skulle man köra dem så pass snabbt så att pulsen hann gå ner till 120 inom 90 sekunder. Annars fick man justera farten. Och sen på onsdagen däremellan så körde jag lite beroende på vad jag hade för tävling. Men om jag till exempel träning för en halvmara så skulle jag köra 15 kilometer typ all out. Alltså snabbt. Och sen resten av veckan så var det bara lugnt. Liksom distanspass och långpasset på helgen skulle vara riktigt lugnt. Då körde jag kanske i 5.30 liksom. Det var bara för att så här, belasta leder och sådär. Så det var det liksom varje vecka likadant.
Men du sa att du körde tisdag, körde du intervaller och sen körde du onsdag 15 km all out och sen torsdag intervaller igen.
Ja.
Det var ganska hårt de 3 dagarna.
Ja, verkligen. Jag var nog väldigt motiverad. När man kollar tillbaka så tycker jag också att det känns galet. Men någonstans så det funkade liksom. Det hör nog till att jag var ganska grön också. Jag bara körde.
Men hur länge körde du den här träningen då? Eller hur länge?
Det var nog ganska exakt ett år.
Och sen, vad hände efter ett år? Eller vad hände, hur ändrade du träningen?
Sen bytte jag till min nuvarande tränare, Christian Olsén. Då var det ju väldigt annorlunda träningsupplägg från och med då. Så det är inte lika monotont, lite annorlunda.
Hur började du och Christian? Eller hur såg träningen ut då du och Christian började? När han började träna dig? Eller hur, vad blev största skillnaden? Visst att det inte blev lika monotont, men bortsett från det.
Men dels är han en annorlunda typ av tränare, vilket väl var lite det jag sökte också när jag bytte. Att jag ville ha någon som hade mer av ett helhetsgrepp. Kunde justera på ett annat sätt. För som sagt, min tidigare tränare var kanske lite mer bollplank. Kanske inte hade liksom koll på min volym varje vecka, utan det var mer, ja, du förstår. Men Christian visste jag genom att han tränade en av mina vänner. Hade mer liksom koll på kort och lång sikt, och jag hade också kört några pass med min kompis som hade han som tränare och tyckte att det verkade som ganska roliga pass liksom med fartlekar och annat, och jag hade börjat tröttna på den här samma träning varje vecka, så att det är dels både då alltså den här helheten, men också att jag tyckte att passen verkade roliga och att det var stor variation.
Men om man kollar på alltså, innan du bytte till Christian, när du körde med din gamla trend, vad låg du på i alltså, om man tittar på mängd, hur mycket sprang du ungefär då?
Ja, alltså innan jag bytte så det kunde variera så himla mycket. Det kunde vara liksom från 7 mil till 14-15 mil nästa vecka. Och när jag kollar tillbaka, jag har faktiskt skrivit upp ända sedan jag började liksom, jag tror att jag blev förkyld ganska ofta där ett tag, så sen dess så började jag liksom skriva upp hur mycket veckovolym och vilka kvalitetspass som jag har kört varje vecka. Och då ser man ju liksom att det var jätteolik, och helt plötsligt gick jag upp i så här hög volym. Kanske dubblade liksom, och så körde jag på det några veckor. Och sen så blev jag förkyld eller fick lite ont någonstans. Och så här. Så att det, jag tror att det var lite för hoppigt. Och det kanske var just det här helhetsgreppet då, som saknades.
Ja.
Så jag tror att jag inte hade så hög snittvolym. Den kanske låg på under 10 mil till och med, eller där någonstans. Medan när jag började träna med Christian så var det ju mer liksom, ja, men, att man som mer klassiskt liksom försöker trappa upp lite långsamt. Och ja, kanske bara på mellan 12-14 där i början skulle jag tro.
Ja. Men hur har du klarat dig från skador eller så under tiden? Som, eller har du haft några skadeproblem?
Nej, det var precis när jag gick över till Christian så hade jag lite ont i ett knä. Men det blev inget så här stort, utan det var mer jobbigt där då, för jag inte visste hur det skulle gå. Men jag kunde, jag tror jag körde 2 alternativpass och sen kunde jag liksom träna på, och det försvann med tiden. Så det var väl inget stort kör i efterhand. Och annars så har det mest varit så här klumpiga grejer. Kanske inte så mycket överbelastning, utan mer typ skavsår som blev infekterat. Så jag fick äta antibiotika, och då fick jag springa med uppklippt sko en vecka. Och typ ramla på någon sladd hemma så att jag fick en inflammerad slemsäck i knät. Och fick vara borta ett tag på grund av det. Så sådana saker, men kanske inte så mycket relaterat till träningen. Inte alls tror jag faktiskt. Nej.
Men hur retligt kan det vara? Alltså att du ramlar på en sladd och får problem med knät?
Först fattade jag inte liksom, så här, men varför har jag ont liksom? Och så pratade jag med en läkare som är kopplad till förbundet, tror jag det var. Och så sa han det, bara, men har du stått mycket på knäna liksom? Så här, jag bara, just det. Så bara, jag kom på det, att jag hade ju fått världens smäll liksom. Så då, det kändes lite onödigt, men det är också skönt på något sätt när man har så tydlig utlösande faktor som faktiskt inte är att man har tränat fel så att säga,
ja.
Utan något annat.
Ja, men det blir väldigt, väldigt tydligt att du går inte att ha någon känning fast inte vet vad det är. Här blir det ganska konkret att jag ramlade och slog i det här. Eller alltså,
ja.
För det är ju värsta som finns om man går och har någon känning och man går till läkare och ingen hittar vad det är för fel.
Nej, precis. Det är ganska vanligt att det är sådär diffust och man vet inte riktigt vad man ska förändra liksom.
Nej, exakt, exakt. Men vad var största skillnaden då? Dels helhetsgreppen med Christian, men var det några andra stora skillnader? Och att träningen blev roligare, som du nämnde.
Mm.
Men vad var de andra stora skillnaderna mot hur du hade tränat tidigare?
Det var ju så pass mycket så det är svårt att pinpointa något. Men jag hade ju aldrig haft riktigt några så här direktiv tidigare heller, utan det blev ju mer, ja, men de här 200-ringarna blev ju vad de blev utifrån att jag skulle komma ner i en viss puls på vilan, och de här 15-kilometers passen blev ju också liksom vad de blev för att jag skulle gå så hårt jag kunde i princip. Men med Christian så, ja, men då har ju kvalitetspassen haft ändå liksom ett kanske spann på en fart jag skulle hålla, och det var väl nytt. Ja, nej, men då bara helt andra pass liksom.
Ja. För ni kör med mycket variation på med Christian, eller hur ser upplägget, eller är det stor variation på passen som ni kör, om jag frågar?
Han tycker väl inte om att göra samma pass allt för ofta, och det tycker jag är bra, för det är så lätt att jämföra sig också. Ibland kan jag tycka det är skönt att nästan be om att få köra något sån här trygghetspass som man har, men jag märker ju själv att, ja, men om det där passet inte går så bra som jag har tänkt, då blir det inte heller jättebra. Så det är väl något som ja, jag tycker det är bra att liksom twista det lite grann. Så nej, men det är stor variation vad gäller liksom själva kvalitetspassen.
Men hur lägger ni upp då inför, om du, som du har tränat inför halvmaran nu som du sprang senast? Hur ser ungefär träningen ut inför där? Nu har ni ju tränat lite annorlunda i år, vet jag ju, men...
Ja, precis. Ja, just i år så har jag haft lite mer fokus på kortare distanser, eller liksom 10 snarare. Och då har det varit en hel del... ja, men uppdelade liksom intervaller kring min tänkta 10 kilometers fart. Och det jag har kunnat se på massa olika sätt, men till exempel 400-ringar eller ja, vad har det varit? Ja, ja, men 400-ringar, 600-ringar och sen så beroende på då, så de behöver inte bli jättehårda eftersom det är så pass kort tid man kör. Men då kanske man kan ha lite kortare vila istället och liksom så småningom ha joggvila och på något sätt försöka få någon slags progression från pass till pass där man märker att man återhämtar sig bättre kring den farten. Så det var ja, men mycket volym liksom kring 10 kilometers farten utan att det var brutala pass. Och sen ja, framåt halvmaran så har det väl blivit... Ja, hur har vi tränat egentligen? Alltså fartlekar, så kontinuerliga fartlekar där kanske vilan är i moderat ansträngning. Ja.
Men hur har det varit i år för er när du har kört? När ni har fokuserat på att få upp fart och kört lite kortare intervaller för att få upp farten. Hur har det varit för er? Hur har den omställningen varit?
Det var ju något som jag själv också efterfrågade och tyckte det var kul att göra någonting annorlunda. Vi har ju haft liksom andra perioder också när jag fokuserat på ja, men, kortare distanser. Jag tycker att det brukar vara bra, dels motivationsmässigt, men jag tror också att det liksom är bra för mig att få med mig lite snabbhet, eller vad man ska säga, in i halvmaraton och maratonträning. Så att det, ja, men det var välkommet att göra den förändringen bara för att liksom få något annat. Och efter en stund med maratonträning tycker jag att det kan bli lite träligt. Så att det var, nej, men det var kul att testa något nytt och kanske också en pass som man inte jämför sig lika mycket med.
Nej, för jag tänker det, att gå från maraton ner till 1500 som du sprang på SM. Hur var det liksom att ställa upp där för din del? Alltså att gå ner på den distansen?
Ja, alltså vi hade ju inte träning för det, utan det var ju mer liksom bara så här för att få göra något annorlunda, liksom utmana ja, men psyket lite kanske. Och det kändes ju som en rätt avslappnad och kul grej fram tills kanske 2 dagar innan. Då var det lite mer, men gud, hur kommer det här bli? Hur, liksom, vad ska jag förvänta mig? Hur ont gör det? Jag kommer ju vara sist, liksom. Sådana tankar, men... Sen är jag väldigt glad att jag gjorde det, för när vi väl körde så var det ju, alltså det var ju över så snabbt. Jag kommer knappt ihåg någonting liksom. Det var ju bara kuta och sen var det sista varvet kvar och sen så var det över. Och det var ju jättejobbigt, men det var ju någon helt annan typ av jobbighet liksom.
Ja, hur ställer du den jobbigheten i relation till jobbigheten på en mara?
Ja, det är svårt att jämföra, men inte lika psykiskt jobbig. Alltså, jag hann ju inte tänka så mycket tankar. Liksom, på en mara hinner du ju snacka ner dig själv rejält om du har en dålig dag. Eller liksom, det kan ju gå så himla mycket upp och ner. Så det kanske var den största skillnaden. Men å andra sidan så behöver du ju vara... mer närvarande ju kortare distansen är. Jag har ju sett någon video efterhand från till exempel starten på 1500 och liksom jag är ju solklart sist därifrån och liksom bara, oj då, ja, men nu sprang vi tidigare liksom. Och mycket mer med så här positionering och man kan inte slappna av och hitta ett härligt flyt.
Nej.
då har man väl misslyckats liksom. I alla fall om du jämför med det flytet som du hittar på, ja men en tia. Det är ändå någon kilometer där som ska kännas okej. Men 1500 utifrån mitt perspektiv så var det ju bara liksom gå på rött från start.
Ja. Och sen sprang du även 5000 då på SM. Och det gick ju bra ju. Mm.
Ja, det är bra. Det var mer där. Men då var det mer taktiskt liksom så här, beroende på vilka som var där, hur man skulle lägga sig och så där. Så som det kan bli på SM. Så det var väl inte riktigt samma än han bara upp och köra max liksom. Så ett annat typ av lopp. Men det var kul att köra det också.
För visst är det, du får rätta mig om jag har fel, men visst är det första gången du kör banan SM?
Nej, jag körde, var det 2020? Jag körde faktiskt 20...
Just det,
var det 2018? Eller 20, jo, jag tror jag körde 2018. Men då körde jag väl milen på 37 tror jag på SM eller sånt.
Ja,
okay. Ja, nej men så då var jag med och sen för 2020 så körde jag milen.
Just det. Okej, okay, då var det jag som hade fel där. Men där har du gått framåt otroligt mycket också på 10 km. Om du sprang på 37 då.
Ja. Lite bättre nu.
Men om man tänker då de olika loppen eller olika distanserna, hur tänker du mentalt inför... Om vi tar 10 km och halvmara och maraton. Alltså hur lägger du upp loppen mentalt inför? Och hur tänker du under loppen?
Jag brukar försöka göra någon slags plan. Jag brukar skriva ner för mig själv liksom vad jag vill fokusera på. Om det är någon speciell del av sträckan där jag vill utmana mig själv. Till exempel nu senast på halvmara så... Som jag sprang så vill jag att mittendelen eller från 10 till 15 var mitt fokus att inte sacka ihop. Utan att det hellre då att den sista biten får gå långsammare bara för att jag inte ska liksom hamna i att jag fegar. Och ha mer krafter att ge för att jag hade sett att jag... hade en sån trend på mina tidigare halvmaror liksom. Så då, ja, men då tänkte jag såklart på det och liksom försökte intala mig själv att ja, men det är okej om du bonkar sen. Liksom så här, det viktiga här och nu är att du ska springa den här femman så bra som möjligt. Men annars så är det väl alltid oavsett om det är 10 eller maraton så första fjärdedelen så är det väl någon slags bara fas som kommer in i loppet och hitta någon slags avslappnad flyt i det. Och så mittendelen så försöker man hålla i och sen så börjar det göra ont. Och så där någonstans så får man väl jobba mer och mer mentalt från att liksom bara stänga av. Eller som jag gör i alla fall, mer stänga av hjärnan så får man jobba mer aktivt kanske mot att hantera negativa tankar eller liksom den smärtan som kommer efter ett tag. Sen tycker jag de sista kilometerna ger sig själv på något sätt. Då har man ju inget att spara. Utan det kanske är där kilometerna innan man börjar känna att man närmar sig slutet som är den största utmaningen.
Men är det av erfarenhet som du har fått den mentala att du kan bara stänga av? Eller hur har du lärt dig det? Det lät rätt när du sa det.
Ja, det är fint att jag lyckas. Men alltså säger att det är det jag försöker göra i den mån igår. Liksom att inte tänka så mycket på någonting egentligen. Utan bara liksom, ha någon slags fokus på så här, avslappnat lätt. Och då kanske jag bara har det som ett mantra i mitt huvud. Liksom. Och ja, som sagt, försöker inte tänka så mycket alls. Men det är klart att det kommer ju tankar ändå. Men det är det jag försöker eftersträva. Och det är väl bara, jag tycker det har funkat bäst när jag tänker tillbaka på de lopp som har känts bäst. Så är väl att jag lyckats med det bättre.
Vilka loppar tycker du har funkat bäst för dig?
Ja, det är nog såna här lopp som var i början. Kanske för att jag hade nog mer resurser än vad jag trodde då. Så då kunde jag springa ganska behagligt och öka mycket i slutet. Och det är klart att då springer man ju med en bra känsla om man har kanske några sekunder per kilometer till godo. Så jag har några maratonlopp där som jag kommer ihåg som väldigt positiva. Till exempel Frankfurt Marathon 2019 slog jag personbästa på halvmaran, andra halvan. Så det kändes ju väldigt härligt. Och då minns jag bara första delen som en transportsträcka liksom, och ja, men, mådde bra. Men det är ju lättare. Alltså ju högre anstängning det är, ju mer du spänner bågen, desto tuffare är det och desto svårare är det och liksom hitta dem. Ja, men hitta den avslappningen, tycker jag.
Om man vänder på frågan då, vilka loppar har gått mindre bra?
Vi brytit efterlopp, så det gick väl sämst, skulle jag säga. Då kändes det som dels att jag hade höga krav på mig själv, och när jag kände att det blev väldigt jobbigt så tror jag liksom bara att jag också hade, jag hade liksom inte det mentala den dagen att hantera liksom de negativa tankarna. Så det bara eskalerade liksom, och till slut så ja, jag tror jag missade någon vattenflaska och det var liksom droppen det gick av. Så det var en riktig low point. Tyckte inte det var så kul att bryta så där när man insett vad man gjort och bara, men varför gick du av liksom, det var ovärt.
Vilket lopp var det? För du försvann lite där. Det var, vilket lopp var det?
Jordbro, halvmaraton.
Ja.
Så det är så här coronalopp. Men det, på ett sätt är jag glad att jag var med om det. För att det har ändå fått mig att inse att det ska vara någon skadekänning eller någonting. För att det ska vara motiverat för mig att bryta ett lopp. Annars så tror jag att jag hellre ta med mig den erfarenheten man får av att liksom grinda igenom tuffa dagar istället. Jag tror att jag utvecklas mer av det.
Mm. Jag kommer ihåg det loppet just där i Jordbro. Hur mycket kände du? För jag vet ju att SVT var där och skulle göra något reportage också.
Ja, just.
Hur mycket påverkar sådana saker? Alltså, påverkar sådana saker hur man tacklar den? Att man har den vetskapen om att här, du har kommit till den nivån liksom, att nu är liksom ett intresse från media också för att följa det. Eller slår man bara bort sånt?
Nej, det är väl sånt som är svårt att svara på. Alltså hur mycket man påverkas av. Det var ingenting jag sprang och tänkte på alltså under loppet. Att andra hade några förväntningar eller så. Men någonstans säkert undermedvetet är väl klart att man påverkas av att andra kan se ens prestation eller uppmärksamma hur det går. Så det, ja, det påverkar väl säkert i någon mån. Men det är inte de tankarna som jag brukar liksom springa runt med när det är tufft. Utan då är det mer krav från mig själv, skulle jag säga.
Men vad skulle du säga att du tog med dig från den? För det blev ju en lärdom för dig kanske. Efter att det hade gått väldigt bra fram till dess.
Nej, men det var väl dels det här att, ja, men, att jag vill inte bryta. och det kommer nästan alltid ett skede i lopp som jag springer. Där jag ändå får någon sån tanke att jag vill gå av liksom. För att det gör så ont. Och det är ändå, den erfarenheten gör det ju lättare att slå bort dem. För jag vet att det lovade jag mig själv. Liksom, så här, bara, det där gör du inte om. liksom, då ska man bestämt det innan ifall man har någon backupplan eller så där. Men nej, det kändes inte kul. Så att det var ju en stor lärdom. Men sen, ja, också bara det här att man måste både liksom kroppen men också psyket den dagen som man vill prestera. Och liksom att man behöver vara mentalt laddad med den energin och liksom redo för uppgiften för att det ska funka. Och vissa dagar går inte och då, ja, det är klart, det måste ju få vara okej det också. Men en kanske lite större respekt för det.
Mm. Ja, men där är jag väldigt imponerad av dig. Jag vet att vi sprang något lopp, en mara va, i Rotterdam, kan det vara rätt kanske?
Ja.
Ja, men just att, ja, för mig gick det rätt dåligt. Och jag minns att du sprang förbi och var väldigt peppande, vilket jag är glad för att du var. Men att jag där och då tänkte, hur kan de vara så himla glad och så peppande?
Glad.
Vad sa du? Nej, men jag uppfattar dig som glad i jämförelse.
Ja.
Nej, men just att du har den mentala, uppfattar jag det som att du har den mentala styrkan ändå med dig. Även om du har en dålig dag så gör du ändå, håller du ihop det bra. Om du tror.
Ja, men ett exempel, ett typiskt exempel på ett lopp som jag säkert kanske hade brutit om jag inte hade varit med om det där. Men med facit i hand så är jag väldigt glad att jag bara sprang igenom det, och det var väl ingen. Alltså det, jag uppnådde inte alls den tiden som jag hade hoppats på, men jag tycker ändå att jag, alltså för varje maraton som man springer igenom och när sådana här nya saker händer, så man får med sig ganska mycket erfarenheter av det också. Jag tror allt sånt ändå samlar upp någonstans och gör en till en bättre löpare också, så jag är ju glad att jag ändå kunde ta mig igenom det, och jag kom ju ändå under 2:30 liksom, så det kan ju gå betydligt sämre än så också. Men när man börjar kämpa redan vid 15 så är det så långt kvar. Så att det hade nog varit en hög brytrisk annars. Sen att jag lät glad var nog mer skenet som bedrog. För jag var nog ganska bedrövad ändå.
Jag kanske uppfattar det som glad eftersom att jag inte var glad. Så.
Ja, det var grader i helvete.
Exakt, exakt. Vad tror du är som gör att du håller en väldigt hög, som jag sa innan, en väldigt hög lägsta nivå på de lopp som du gör? Alltså vad är det som har gjort att du har lyckats så bra, tror du?
Men jag har ju i princip inte haft några skadebekymmer och har väldigt bra kontinuitet egentligen. Det tror jag kanske är den största faktorn. Kan ju i princip alltid träna på bra. Och håller väl en ganska hög grundform liksom, så att jag försöker väl alltid, även om dagarna som det går dåligt, försöka hålla en så hög lägsta nivå som möjligt och se det som en utmaning istället för att sacka ihop liksom mentalt, men det är ju svårt ibland också såklart.
Ja, men om man tittar på från att vi pratade, från att du började med 2018 fram till idag, så har du ju fått uppleva, eller du har sprungit OS, du har sprungit VM. Hur har de upplevelserna varit på mästerskap?
Det har ju varit väldigt mycket nytt. Första mästerskapsmaratonet jag sprang var ju OS. På vissa sätt så hade det kanske varit bra att ha haft någon annan. Men jag ska inte klaga över det. Men det är ju många nya sammanhang. Och liksom det är väl nu någon gång som jag börjar känna att jag ändå så här vet lite hur det funkar. Liksom vad man kan förvänta sig och sådär. Men sen är det också, alltså jag ju också, när jag sprang runt liksom och kanske visualiserade, du vet, så här, någon målgång, då kanske det var mer typ så här vinna blodomloppet. Jag har ju aldrig ens drömt om de här sammanhangen, så det är ju häftigt att få vara del av det och väldigt lyxigt. Och det försöker jag ändå påminna mig själv om när man väl är där, att så här, oavsett hur det går så är det här ändå jäkligt coolt liksom, att få vara med. Och liksom, det är ju, man blir ju lite starstruck när man ser Kipchoge och de här, liksom så här, vi står ändå här liksom med samma, ja, ska köra samma lopp liksom.
Ja.
Så det är coolt.
Men vad var största så här, med att åka på OS? Jag har ju aldrig varit på OS, jag kommer inte åka på OS. Men hur är det liksom att vara där?
Det var ju ett väldigt speciellt år eftersom det var ju under pandemin, så att jag tror att det kanske inte var riktigt representativt heller då. Jag hade ju, eller framförallt hade jag önskat att jag kunde få se lite mer av Japan,
ja.
När hon ändå var där. Men det var ju väldigt, OS var ju extremt, alltså uppstyrt och liksom arrangemanget runt i en var helt otroligt liksom med OS-byn och liksom förläget som man var på innan. Allt var ju väldigt lyxigt skulle jag säga. Eller liksom så här, man får ju en väldigt bra service liksom som idrottare som man kanske inte är van vid. Så det är häftigt och sen är det ju också väldigt kul just att det är så många olika sporter liksom med. Om man jämför med vanliga friidrotts-VM och så att att man stöter på liksom folk som så här Sara Sjöström och liksom helt andra idrottare i korridoren. Det är ändå coolt.
Men jag tänker på det du sa innan, att när du började att du tänkte att då var din målbild att vinna typ blodomloppet, och nu är du på OS och träffar sådana här stjärnor liksom, eller umgås. Ja, du förstår vad jag menar. Hur känns det här?
Jag kände ju mig lite malplacerad.
Alltså när jag var där. Lite som att man var en gäst som kanske inte riktigt borde vara där. Och det är väl det jag menar med att på ett sätt så kanske det hade varit bra, eller man ska säga, att ha den här mer klassiska gången att man kanske är med på någon finkamp och sån och EM och VM och liksom så här mogna lite in i det mentalt, liksom känna att man hör dit. Men å andra sidan så läser jag om andra på en ännu högre nivå än mig som känner likadant när man är på OS. Liksom så här, bara, oj, borde jag ens vara här? Så det kanske är vanligare än vad man tror. Men känslan där och då var ändå liksom så här att man hade hamnat ja, fel, man ska säga. Vet de verkligen vem jag är, eller liksom borde jag verkligen få vara med här?
Men det är ju ändå skönt att du tar steg. Vissa går och trappar upp den här vägen från, bra att jag pekar nu i en podcast, men att du går från EM, VM, du börjar med OS liksom högst upp.
Ja, nej, precis. Jag ska inte klaga över det, som sagt. Det är coolt det också.
Men om man kollar din utveckling så har du ju gått framåt otroligt mycket. Trodde du att det skulle bli så här bra när du började?
Nej, ja. Alltså när jag sprungit på 3:11 så jag ville springa under 3 timmar och slå mammas rekord. Det var liksom min målsättning och då var det ju, det var väldigt varmt som sagt när jag sprang Stockholm Marathon och det var bara 11 minuter bort. Så det var väl det jag tänkte. Så att nej, jag hade inga sådana förhoppningar alls.
Nej. Låter du nu på släktmiddagarna att du har gjort under 2:30? Eller vad säger man nu på era middagar?
Jag vet inte. Men de är väldigt glada i alla fall över att det går bra.
Ja, det har varit kul att följa dig också i din fantastiska utveckling. Men om vi kollar på VM då, som du också har sprungit. Hur var den upplevelsen?
Ja, det var ju också lite så här pandemirestriktioner men inte lika mycket. Men det var kul. Jag var på förläger med svenska truppen först. Sen blev tyvärr min tränare då, han var den enda i truppen som fick covid. Så det var ganska stressande att inte få ha med honom där. Även om det såklart löser sig. Alltså sådana oförberedda eller sådana saker man inte förväntar sig blir ju ganska stressande när det är tätt in på loppet och ja, jag hade ändå gjort någon plan med vätska och sådär. Så att det var lite otur. Men sen så flöt det på bra ändå. Jag fick hjälp av andra tränare och de som var på plats. Så ja, men det var väldigt kul. Det var kul att det var i USA. Min familj kom dit och det var kul att dela det med dem eftersom de inte kunde vara med i Japan tidigare. Sen själva loppet så kändes det superbra och jättekul tills det inte gjorde det längre. Och det var 4 kilometer kvar och jag väggade värre än någonsin. Så det var lite synd. Jag sprang väl i 4 fart liksom och folk seglade förbi mig där i slutet. Men Det var, alltså om man jämför med Rotterdam var det ju ingenting. Det, alltså 4 kilometer klarar man ju liksom och så här, ta sig i mål. Så det är återigen det här med att genomlida såna här jobbiga saker ger en ändå lite perspektiv. Så det, jag var ju såklart besviken på det, men det är skillnad på 4 kilometer och flera mil.
Ja, jo, där är. Men hur mycket påverkade det? Jag vet att du och Christian har ju nära samarbete och det kanske är en trygghet till dig på ett lopp också att ha honom med dig. Hur mycket påverkade det innan, eller hur mycket blev det mentalt för dig inför när han blev sjuk?
Jo, det var jättestressande.
Det var det. Sen, ja men det var ju några dagar kvar till själva tävlingen så att det hann ändå lägga sig liksom till tävlingsstarten, så det är såklart svårt att veta liksom vad som påverkar, men jag kan inte riktigt liksom förskriva det till den här känslan som uppstod i mina ben i slutet, utan det var inte en optimal uppladdning, men vi lyckades ändå hantera det, eller jag lyckades hantera det liksom i slutändan. Men där och då så var jag ju, ja, men lite av ett nervrak i en timme kanske liksom så här. Jag tycker ju inte om när, ja men så här, jag tycker det är skönt att veta när saker ska hända och ha lite struktur liksom, så det var ju lite av en mardröm.
Mm. Men jag tänker lite, hur ser upplägget, för du har ju Christian fortfarande som tränare, hur ser liksom samarbetet ut? Är det att han lägger träningen åt dig, eller är det en typ av bollplank, eller hur funkar upplägget här?
Det är fortfarande att
han lägger träningen åt mig, men sen har vi en dialog kring vad jag vill satsa mot och liksom hur jag tycker träningen känns och sådär. Så det är klart att hur han planerar påverkas ju av hur vi diskuterar. Och jag kommer ju med input också om vad jag tror är bra för mig och så. Och det har ju såklart vuxit fram ju mer man liksom lär känna varandra och hur liksom samarbetet funkar, så är ju den dialogen lättare, och ja, men jag tycker att det är skönt att han lägger träningen liksom och styr mycket, för då kan jag släppa det på ett annat sätt, och jag har ju stor tilltro till honom efter alla de här liksom åren, så det för mig är skönt.
Ja, men det är väl så, jag kan sätta mig in i hur du tänker, att det är skönt att få bara så här, nu ska du göra det här.
Ja,
men precis, vissa har ju
så mycket tankar och det är själv och kanske vill liksom mer lägga träningen då själv. Och då kanske passar bättre med liksom ett bollplank, men jag känner inte riktigt så, jag känner mig inte alls liksom insatt i liksom träningsmetodik och sådär på det sättet. Så nej, jag tycker det är mycket skönare att bara liksom säga hur det känns, vad jag tror, och sen så litar jag på att han kokar ihop det till något bra liksom.
Mm. Men jag tänker inför, vi pratade tidigare om att du inte tycker om att springa i värme. Nu har du ju sprungit några maror på mästerskap i värme. Hur har du förberett dig inför sådana utmaningar? Dels har du en mara som är en utmaning i sig, och sen värmen också. Hur har ni jobbat med de bitarna?
Ja, dels har vi till
en värmekammare på Bosön där man kunde, ja det är ett stort rum liksom som man kan ställa in på en viss luftfuktighet och temperatur, och så är det löpband där inne. Så då kan man ju simulera hur det känns mycket och ja, men få lite perspektiv på vilken fart kanske som är rimlig. Och man kan få den här värmeträningen som behövs inför. Men sen var vi också iväg på läger i Spanien för att det var varmt där inför OS. Och såg till att vara på plats i Japan långt innan för att hinna akklimatisera på plats också. Så mycket bara springa och leva i värme. Men sen har vi också kört med sån här springa med regnjacka när det är varmt ute. Och liksom bada, varma bad eller basta efter man har tränat. Och det ska ju ge effekt. Men jag tror också att det blir lite av en mental träning att härda ut värmen. För det är inte så kul att ligga i det där badet efter ett tag. Så då, ja, då får man jobba med de där demonerna på det sättet också.
Tycker du att du har blivit bättre då på att tackla värmen?
Ja, men jag tror det ändå. Jag tycker det bara nu. Så här, jag tyckte ju att det var hemskt liksom vanliga så här, sommardagar i Sverige tidigare. Tyckte det var riktigt tufft då. Och det tycker jag ändå att jag märker nu att ja, men, så här, 20 grader kan jag hantera mycket bättre än vad jag gjort tidigare. Då var det verkligen ett problem. Liksom. Så att det, ja, men det tror jag. Jag blir bättre, men jag hoppas fortfarande på under 10 grader när jag springer ett maraton.
Ja, du gillar den där 10 grader på maraton.
Ja, men jag tycker ja, någonstans mellan ja, 7 och 10. Det hade varit optimalt.
Men om man säger så här, du har gjort resan, vi har pratat om till dig idag. Men vart hittar du liksom fortsatta drivkraften? Du har ju typ, jag tittade, i år har du ju liksom tagit guld på maran, halvmaran, 10 kilometer, silver på 5000 meter på SM. Alltså du har ju haft en, och kollar man på Sveriges statistiken genom tiderna så är det ju långt fram också. Men vart fortsätter du hitta din, eller var kommer din drivkraft ifrån till att fortsätta?
Jag har inte alls uppnått de tidsmålen som jag ändå
jag hoppas uppnå under min karriär. Så det är ju min största drivkraft. Och där, ja, men från 10, halvmaran och maran, där har jag ju tider som jag drömmer om fortfarande. Och ja, men, har en bit på vägen tror jag innan jag kommer uppnå dem. Men det tror jag är det som motiverar mig mest. Kanske mer än SM-medaljer och sådär. Mer bara liksom, ja, men, till exempel så här, 32, sub 32 på milen. Det känns ju som så här. Ja, det hade varit häftigt att ha gjort det liksom min hela ner.
Ja. Hur skönt var det att gå under en 11 nu då? På,
som du ja, men det var dags. nej, men det är så löjligt hur några sekunder liksom kan ge så mycket tillfredsställelse. Men nej, det var riktigt skönt. Och jag vill ju så småningom även under 70 också. Så det är väl det jag får jobba för nu.
Ja, nu har du ju tagit steget under 1:11. Då är det ju bara fortsätta här, så att säga.
Ja, 56 sekunder kvar.
Ja, det är inte så mycket.
Nej.
Men om man blickar framåt då. Nu har du ju, nu väntar Valencia för dig. Då blir det, visst är det halvmara och maraton?
Ja, precis.
Hur känns formen inför där?
Bra. I och med att jag satte personbästen nu på halvmaran så känns ju formen god liksom, och det var ju inte en pannkaksplatt bana och det var lite ja, sisådär väder, så att det båda är gott. Sen tyvärr så ser det ut som det ska bli varmt i år igen på Valencia halvmaraton, så att då blir det ju kanske inte riktigt optimala förhållanden för att springa snabbt, men det får väl bli lite vad det blir, och inte annat bra träning för maran tänker jag. Så ja, största förhoppningen på att springa på bra tider är väl ändå på maran.
Men om man ser bortanför Valencia maraton, om man, nu har inte du avslutat säsongen än, så, men om man tittar inför nästa år 2024, har ni pratat om några målsättningar eller några mål för den säsongen som kommer sen?
Målsättningen är att försöka kvala till OS, och då beror det lite på hur det går i Valencia nu då. Så ja, får man se om man lägger upp säsongen efter det.
Ja. Men hur länge tror du att du kommer hålla på med löpningen nu?
Ja, det vet jag inte. Jag har ju många år kvar om jag vill, rent åldersmässigt, och det tror jag väl att jag kommer vilja. Så det kan säkert variera lite så här, vilken nivå man gör det på. Men jag tror att det kommer dröja länge innan jag liksom lägger ner. Men det, ja, vi får se. Just nu känner jag mig ändå fortsatt motiverad och tycker det är kul. Så att så länge jag känner så kommer jag väl fortsätta.
Men hur får du vardagen att gå ihop? Nu jobbar du ju mindre, men annars, hur funkar det? Och hinna med andra saker. Vi pratade om det i början. Du hinner med en del annat också.
Ja, när man nu när jag har gått ner till tycker jag att det
funkar bra. Det svåraste är att vara iväg på långa läger. Men annars att jobba 60%, det tycker jag ändå liksom har varit ett enormt lyft och gör att jag hinner med det jag vill. Och ja, nej, det funkar bra med löpningen tycker jag, så att det är inga problem.
Nej, för nu, tidigare bodde du ju i Gävle. Ups. Ja. Och nu bor du på Ekerö. Hur är det att träna där?
Det finns jättefina landsvägar.
Så det är härligt. Sen, det finns inte jättemycket grusvägar. Eller det finns en del elljusspår och sådär. Men det jag kan sakna i Gävle så var min standardsträcka var en jättefin grusväg liksom, som gick men i skogen och sådär. Och det kan jag sakna lite grann här ute. Man har ju någon tendens rent generellt tycker jag att bara asfaltera allting. Vilket man kanske som löpare kan sakna grusvägar ibland. Men det är ju så här cykelmecka här ute så det finns väldigt fina liksom landsvägar och cykelvägar.
Hur är det med träningssällskap där ute där? För jag vet ju, i Gävle hade du
Aha.
ju många som du tränade med hela vår. Ja,
Ja,
hela.
precis.
Nej, just den här
Vardagsjoggarna, de blir ju själv nu för tiden. I största utsträckningen. Ibland så möter jag upp någon liksom, kanske halvvägs eller någon som kommer ut hit. Och de dagarna som jag inte jobbar så är det lättare också att ta sig någonstans. Och det gör jag ganska ofta för jag tycker det är kul att springa med folk. Men det är annorlunda. Stockholm är ju betydligt större än Gävle liksom, så att, det var lättare att bara mötas upp liksom i Gävle, det var det.
Har det blivit en omställning för att flytta till Stockholm från Gävle? Så.
Ja, men det har det. Men
jag har ju också pendlat ganska mycket fram och tillbaka så det har väl gjort att det inte blev en abrupt omställning utan jag var ju här nästan varje helg tidigare. Men det är ju annorlunda och jag kan ju sakna på något sätt så här lättheten i att bo i en mindre stad. Jag bodde i Uppsala tidigare och det är också ett väldigt litet centrum jämfört med Stockholm. Så att, ja, jag tycker om att man ska kunna cykla överallt och liksom möta upp folk på ett enkelt sätt. Och det kan jag sakna lite. Men man kan inte få allt, sägs
Nej, det är så sant. Men om vi väver ihop det då. När vi pratade om när du började, vi gick ju från träningspass där till den nivån som du är som löpare idag. Vad är det största som du har lärt dig under den här resan?
Oj, vilken svår fråga. Det är det största jag har lärt mig. Lite att man inte vet liksom vad som står bakom krönet. Alltså, om man tänker vad jag tänkte när jag gick in i det här och vad som sen har hänt. Liksom att, ja, det finns nog väldigt många dörrar som man skulle kunna öppna som man inte ens liksom vågar. Så jag försöker, om man pratar med någon som är sugen på att testa någonting så det kan jag väl verkligen uppmuntra folk till att ja, men våga prova och liksom satsa. Bara det värsta som kan hända liksom. För det är ju väldigt kul att hitta liksom någonting som passar en och få det här nya sammanhanget och så. Som jag inte förväntade mig men är väldigt glad över att jag hittade.
Ja, men jag tänkte på en sak inför att du och jag skulle prata. Jag började titta på det här, vad heter det, där de följer skidskyttelandslaget i skidor. Då tänkte jag så här, är det så att du är på en väldigt hög nivå, men blir du typ igenkänd om du är ute bland folk? Eller kommer det fram folk som känner igen dig?
Nej.
Nej, för jag tycker det är lite synd ibland med löpning att, så här, att det är inte lika stort medieintresse. Alltså skulle det vara samma kanske intresse att media skulle följa löpning mer, så kanske löpning också skulle vara, ja, men mer känt bland svenska folket, om du förstår vad jag menar.
Ja, jo, det är ju ganska stor skillnad där.
Ha. Det är kanske svårt för dig att svara på den. Det var mer ett konstaterande.
Ja, jag förstår.
Jag bara slogs
Men
av det nu.
för mig är det lugnt att inte bli igenkänd på stan, så
Ja, det är
där
så.
ute.
Vad bra. Vad bra. Men tycker du att det är någonting vi har missat här i vårt samtal? Någonting som du vill typ?
Nej, jag tror inte det.
Vi har pratat om det mesta.
Ja. Ja, men det var superkul att du ville vara med och så önskar jag stort lycka till framåt.
Ja, tack. Kul att få vara med.
Så ses vi kanske på något lopp framåt.
Det gör vi säkert.
Yes.
Då får du inte bli omsprungen av mig.
Nu är jag inte så snabb längre, så nu kommer det ju snart. Jag springer ju inte på 1:10 nu. Så där slår du. Nej, det tror jag inte. Nej.
Nej.
Jag får börja träna mer helt enkelt.
Ja, det får bli slutspotten.
Ja, men då önskar jag stort lycka till och tack för det här.
Ja, tack. Hej då.
Hej då. Tack så mycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Mötlöparen där du fick träffa Carolina Wikström. Och jag önskar Carolina stort lycka till i framtiden och jag hoppas att vi ses på någon tävling framöver. Där kommer jag få det väldigt tufft för mig att hålla Carolina bakom mig helt enkelt. Så jag får kanske steppa upp i min träning helt enkelt. Och tack återigen Carolina för att du ville vara med. Och tack också till dig som har lyssnat. Är det så att du gillar den här podden, då tycker jag att du ska visa det genom att följa oss på Instagram där vi heter Mötlöparen. Och även på Facebook där vi har en Facebook-sida där vi kort och gott heter Mötlöparen. Och mitt namn är Marcus Håberg och det är jag som gör den här podden. Och jag är väldigt tacksam över att just du har lyssnat. Och är det så att du har missat något av avsnitten så är det bara att söka runt på Spotify eller på den plattformen som du lyssnar igenom. Så finns det massa spännande avsnitt att lyssna på. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Så länge jag tar hand om er så hörs vi. Ha det så bra. Hej då.